Men min fråga är så här. Hur kan man leva sida vid sida som oliktänkande? Alltså, jag tänker mig i en församling, i alla frågor så är det ju sällan man tycker likadant. Och det kommer säkerligen fortsätta, tyvärr, att vara så i den här frågan. Men hur kan man, finns det några liksom, tips eller tänk, eller liksom, finns det några exempel på där man på något sätt ändå möts fast, att man står fast med sina övertygelser?
Går
det ens? Eller
måste någon ge sig? Eller hur? Ja. Ska jag börja på den? Eller?
Ja.
Ja. Det är ju en jätteklurig och bra fråga. Som jag ställer mig också ofta. I grunden så tänker jag så här att jag försöker rannsaka mig själv och tänka att ja, men om jag vill att en församling ska vara en trygg plats för mig och mina barn, kommer det innebära att jag då exkluderar eller att några då inte känner att de har rätt att vara kvar där? Och å ena sidan kan jag tänka så ibland. Men jag tänker också så här att när vi pratar om problematiska frågor, när vi pratar om det här som en fråga som vi tycker olika om och hur ska vi kunna leva sida vid sida, då skulle jag vill ändå jämföra det med andra saker som vi aldrig skulle drömma om att behandla som en fråga. Men hur tycker vi om, Jesus kan ju ändå hela lama personer. Så vad tycker vi då om att vi har någon som sitter i rullstol i vår församling? Alltså, jag vill inte liksom trycka ner dig som ställer frågan eller så. Men för att, det är därför jag också säger först att jag har också den här frågan i mig. För jag vet, eller frågan, jag vet att det finns, det är jobbigt i många sammanhang. Men jag, egentligen så tycker jag att vi kan jämföra det så att några tycker ju faktiskt att Nisse borde resa sig upp och gå för att han tror ju på Jesus. Ska de personerna få finnas kvar i vår församling samtidigt som de som vill bygga en rullstolsramp och vara inkluderande? Så. Har ni?
Jag tänker att det här är en utmaning för många församlingar då som lever i någon sorts nästan 50-50 del så här. Men samtidigt är det ju så att det finns ju, jag kan inte tänka mig någon HBTQ-person som skulle vilja vara med i en sådan församling. Om personen inte redan är där och har det som sitt hem och liksom, då blir det en helt annan sak. Och då smärtar det också desto mer. Men just det du säger. För om vi utgår ifrån de personer som är minoriteter och som är utsatta. Så är det klart att då i mina ögon så gäller ingenting annat än en församling som är helt och fullt välkomnande. Där frågan inte existerar. I debatter eller i församlingsmöten eller i våndor. Sen kan ju ingen församling hoppa över ett sånt steg. Jag menar, vi kommer alla ifrån våra olika sammanhang. Och jag som kommer från en konservativ bakgrund. Jag behövde göra min teologiska omvärdering. Men jag kan ibland uppleva också att det finns en lathet. Som gör att många bara, ja men det här, jag vet inte vad jag tror, men och så kan vissa säga till mig, både pastor och andra, men du har ju läst så mycket och sådär, men jag har inte gjort det, och så jag vet inte vad jag tycker, och jag kommer nog vara neutral. Och det tänker jag, i alla lägen, det duger liksom inte. Alla måste göra sin läxa. Alla måste göra det vi kan för att lyssna och lära, försöka förstå och förändras. Så det här är så svårt. Jag tänker att ingen församling kan vara någon annanstans än där man är. Och så får man utgå från det och göra sitt bästa. Men ja, nu, och det här är ett svar, det här är ju något som ni ska svara på. Men jag tänker att det finns ju inga andra alternativ för en HBTQ-person som väljer en församling än en församling där man vet att jag kommer inte upp som en fråga på ett församlingsmöte, så att säga.
Jag tänker också att där är ju den här boken Välkomna varandra så fantastisk, tycker jag. För det finns också en studieguide gjord till den boken som man kan ha som underlag för en samtalsgrupp eller samtalskvällar. För att det som är bra med att välkomna varandra, tycker jag, eller den stora styrkan, är att den är skriven rakt in i tycker jag, den miljön där kanske personer sitter och är tveksamma eller tycker att ja, fast jag vill hålla kvar min hållning, och får jag finnas kvar ändå här fast resten av församlingen vill vara inkluderande, så, eller alla vill säkert vara inkluderande, men jag menar bara att den tar på ett seriöst sätt, så tar den här boken upp de här, vad ska man säga, den bemöter de här enstaka bibeltexterna på ett sätt som jag först tyckte var så här avskräckande. När jag fick frågan om jag ville vara med och skriva i den här boken, så tyckte jag att det var lite så här, men ska vi behöva dravla de här texterna, de här 6 stycken problemtexterna som kanske eller kanske inte handlar om homosexualitet? För det tyckte jag själv då kändes som att vad tradigt, det orkar inte jag vara med i. Men när jag har sett resultatet sen och ser att det här är ändå ett fantastiskt sätt, det är många teologer, pastorer i boken som på något sätt möter de personerna som är osäkra eller vill jobba med det här, men som sitter fast i kanske en ganska då konservativ grundinställning. Ja, långt.
Ja.
Sorry.
Nej, men jag tänker också så här att det handlar ju mycket om vilja, tänker jag. Och jag tänker också att det handlar mycket om att möta människor. För så länge det är tyst och så länge vi inte pratar om det, så möts vi inte heller. För då förutsätts att alla är på samma sätt, och så blir gemenskapen ganska ytlig, och alla går och förväntar sig att alla har samma idé om saker och ting, så är det inte så under ytan. Och jag tänker att viljan, och det som också du Robert sa, det här med nyfikenhet, att jag tänker att se det som en möjlighet att lära känna någon som du inte annars skulle ha pratat med. Se det som att du får höra en livsberättelse som du inte själv. Alltså jag tänker liksom att det finns ju, alltså alla människor är unika, och vågar vi lyssna på varandras berättelser? Alla har en berättelse, inte bara HBTQ-personer, utan alla har en berättelse. Och där tänker jag att vi har mycket, mycket mer att lyssna på än vad vi har att berätta.
Det är lite samma frågan som innan. Jag var på ett seminarium i Sverige. Jag var inte riktigt beredd på det folk pratade om. Bland annat kyrkan och sexualitet. Och det var en väldigt konservativ hållning. Och då började jag skruva lite på mig. Men så sa min kompis att det är bra att vi är här. För att vi behöver vara lite olika. Men sen så slogs jag det, och tänkte att ni är här också, att ni som är här tycker ungefär samma, och de som var på det seminariet tycker också ungefär samma, att vi så ofta är i olika rum och hur vi ska kunna mötas. Sen kanske inte de vill prata om det här, men hur ska vi liksom kunna möta varandra, och vad är nästa steg? Jag tänker att den här boken var jätteviktig, men hur går vi vidare, och hur sen är det kanske vi som måste föra kampen på något sätt. Men vad är nästa steg? Ser ni att det händer saker?
Den här boken behövs lyftas i flera sammanhang. Och jag ser inte ännu riktigt så här vägen vidare, utan jag skulle gärna snarare vilja se att vi att det samtalas i fler församlingar utifrån den här boken, eller på andra sätt, men jag tycker att den är ett bra underlag för att prata. Det jag försöker göra i olika sammanhang när jag pratar om den här boken är att försöka verkligen understryka hur bra den är för en församling eller en gemenskap som inte är, där man inte är överens, där man vet från början att vi är lite oense, eller vi står lite olika här, och jag tror att den är bra i dem, just i de församlingarna eller de sammanhangen, att kunna börja prata om det. För ofta är det så då att det kanske är så känsligt så att man inte ens har velat prata om det alls, och då kan det vara en hjälp att börja prata om det. Samtidigt är det ju superviktigt att i en sån församling, i en sån samtalsgrupp då, kanske utifrån den här boken, att det inte det är ju att det inte ska behöva sitta en person i en grupp som liksom på något sätt ska vara det där objektet som man samtalar utifrån. Och hur vi säkrar det vet jag inte. Men förstår ni vad jag menar? Att det kan vara någon som kanske i det sammanhanget inte har kommit ut. Eller det kan vara någon som är utkommen och som blir den personen som får sitta och vara någon slags informatör till resten av gruppen. Och det är inte alla som känner sig bekväma med det heller. Alltså, jag ser väl att vägen är att sprida samtalet. Att liksom lyfta samtalet i fler och fler sammanhang. Men samtidigt vara varsam och prata om personer som finns i rummet.
Ja. Och då det gäller själva utvecklingen framåt, så ser jag att det händer jättemycket. Alltså de flesta kristna ledare har bläddrat i boken, läst ett annat kapitel över hela samfundsskalan. Mm. Och det alla säger i mer konservativa miljöer är så här: ja, det teologiska, det är lite tunt material, men livsberättelserna, de drabbade mig. Och det är på ett sätt ett sätt att fjärma sig ifrån att det faktiskt också finns teologiska skäl. Men det är ett sätt, jag tänker att om livsberättelserna berör även de församlingar som har en konservativ hållning, så kommer det hända saker inom en femårsperiod. För det är alltid människor som får det att förändras. Alltså människoliv påverkar sen hur teologin blir. Det är alltid så det blir. Men sen är frågan bara så här, för min del är: har den 15-åriga tjejen tid med det som kommer ut i sin församling? Alltså det är det som är ändå gör frågan så akut. Men det händer jättemycket, och det har i mina ögon, då jag ser på Kyrkosverige, så har tonen i samtalet på de flesta ställen mjuknat, och alla förstår att det gäller människoliv. Alltså det har gått ifrån att vara en teoretisk fråga till ändå att man förstår att okej, vad vi än tycker så landar det i hur vi behandlar människor. Det är vad jag har liksom uppfattat. Och då kan vi inte koppla det till en bok. Det vore lite förmätet, tror jag. Överdriva bokens betydelse. Utan det är ju snarare som alltid att stora samhällsförändringar, så enormt positiva samhällsförändringar i det här fallet, präglar alltid kyrkan. Och förr eller senare sker en förändring. Så tänker jag i alla fall.
Ja. Och jag tänker alltid så här att när man vill börja prata om saker, sexualitet, identitet och sådär, så tänker jag alltid att man ska ställa sig frågan: varför? Varför ska vi prata om det här i den här församlingen? Vad är det vi vill med det? Och svaret på det kanske kan ge en liten hint om vart man ska börja. Sådär. Jag delar den uppfattningen om att det är tråkigt att vi inte möts. Att det är svårt att få hit personer som är liksom, alltså, inte så öppna i den här frågan på ett inkluderande sätt. Och så, för det tyder också på någon slags rädsla ju. Och jag tänker att människor som är unga har lättare att röra sig mellan sammanhang. Och även om du är ganska ung där, så tänker jag så att du har huvudvärk. Alltså jag tänker att det kräver ganska mycket energi att vara på platser där man antingen känner att det skaver för mycket. Det skaver för mycket för mig och jag känner mig ensam med det skavet. Är ibland en väldig utmaning. Och det kan man känna igen, tänker jag, på olika sätt av olika skäl. Men jag tänker också på att det är fint med de här små samtalsgrupperna, och jag tänker också att vi behöver öva oss på tillit och öppenhet. Alltså, för det är där vi också möts, så att när jag delar någonting med någon, så vågar den personen dela någonting med mig. Och tänker vi att våra egna och andras liv är viktiga, så är det den stämningen vi för vidare, tänker jag.
Jag tänkte på din kommentar till Lenas kapitel med mycket ilska, men jag tänker att det är väldigt mycket ilska i de reaktioner hon möter från församlingsmedlemmarna, även om den är förklädd. Mm. I att de förstår det, att du inte kan vara fri och vi kan inte göra så. Mm. Och det tror jag är ett väldigt vanligt sätt att i olika sammanhang förklä sin egen ilska i någonting som låter mycket bättre än vad det är. Och det är viktigt att komma ihåg det.
Ja, vi pratade om det innan i samtalet, att det kan finnas en sån ton hos företrädare för teologer som jobbar med frågan och har en mer konservativ hållning, att det finns en sorts förklädd ilska som kan bli till en von oben attityd i hur vi uttrycker oss och så. Och det är vi väldigt tränade på i våra kyrkliga sammanhang, att förklä olika känslor i retorik. Så det är en viktig sak att stryka under. Jag kan bara instämma.
Jag tänkte också att man ska göra skillnad på sorg, som du pratade om, och besvikelse. För jag uppfattar mer att församlingsmedlemmarna var besvikna, inte att de var genuint sorgsna. För sorg är något oerhört viktigt och friskt.
Ja, jag tänker också att det kan blandas ibland. Att våra känslor är inte alltid knivskarpt skilda från varandra, utan vi lever med hela registret samtidigt. Innan Anna-Karin och Susanne ska avsluta här med lite fridsamma ord till oss, eller lite tänkvärda ord, så skulle jag vilja dela ut en liten present till de här två människorna som har varit med här idag. Som jag tänker att de ska liksom aldrig glömma den här kvällen. Det är lite kylskåpsmagneter.
Wow. Ni borde se det här.
Ja, det tänker jag. Man kan öppna och se.
Underbart,
liksom.
Tack så mycket. Ja, härligt.
Ja, det är en liten telefonpåse. Ja, precis.
Känslor på olika sätt, och jag tror väldigt starkt på att man ska försöka låta bli det. Och det är faktiskt inte heller fult att vara arg om det är på rätt ställe. Det är inte fult att sörja, och det är inte farligt att ta till sig glädje. Så jag ska läsa den här psalmen. Var inte rädd för vreden, som är ditt väsens värn, när onda krafter hotar och kränker den du är. I bruk för rätt och sanning är vreden stark och god, ett redskap för Guds kärlek som ger dig heligt mod. Mm. Var inte rädd för sorgen. Den kommer som en vän. Beredd att bli din syster, en bro till framtiden. Och lär dig sakta leva, trots allt som du har mist. Då växer ur din sanning en kraft mitt i din brist. Var inte rädd för tvivlet som mejslar fram din tro. Dess botten är en längtan som söker plats att gro. Ur mörka nätters vaka, du dras mot gryningen. Det är ljuset av Guds närhet, välsignar brottningen. Var inte rädd för glädjen, för kärlek och förlust. Låt leken och skrattet bli brus mot himlens kust. Att våga sig i tillit, det kostar sårbarhet. Men öppna dig att vara i Kristus hel fri.
Wow. Rubriken för den här kvällen är ju kallad till kärlek. Och innan jag ber välsignelsen över er så skulle jag bara vilja läsa den bibeltext som kommenterades här under samtalet, som är från Lukas 4:18, där det står så här. Jag tänker detta som en underrubrik för detta kallad till kärlek och hur det gestaltas, eller min önskan och en bön om hur det ska gestaltas i vår gemenskap. Där det står så här: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa emot dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.